Han hade ett mål att måla 1 miljon tavlor. Och han kom till att påstå att han målade 750 000. Och de här tavlorna, de hade man ju på utepassen.
Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Och nu är det dags igen för ett litet konstavsnitt. Mm. Kommer du ihåg hur det lät för ungefär 4 år sedan?
Du menar när vi rotade historien bakom alla de här landskapsmålningarna? Fjäll, skogar, sjöar och solbelysta tallar.
I det avsnittet så nämnde vi lite snabbt en av de mest produktiva luffarmålarna. Det lät så här.
Idag är det få av de så kallade luffarmålarna som är ihågkomna med namn. Men en av dem har fortfarande viss ryktbarhet. Herman Sixtus Andersson. Född i Norrköping 1873, död i samma stad 1954. Själv menade Andersson att han målade 750 000 verk under sina vandringar genom Sverige.
Och jag tänkte att idag ska vi dyka ner ordentligt i historien bakom Herman Andersson, även känd som Brokiga Blad. Det finns nämligen väldigt mycket historia och en hel del skrönor om den här målaren.
Och det finns såklart de som samlar på Herman Andersson i mycket stor skala.
Han heter ju Herman Sixtus Andersson, kallas för H.A. Brokiga Blad, Norrköpings Anders, Norrköpingsmålaren. De åkte ju land och rike runt och H.A. han skulle ju enkom måla.
Det här är Göran Johansson.
Och hans bror Johan han skulle sköta hushållet, alltså köpa en pilsner.
Han ska ha uppåt 700 tavlor av Herman Andersson. Väggarna räcker inte till.
Ja, vi är tvungna att sätta dem i taket också.
Och Göran är inte bara intresserad av Brokiga Blad och att samla hans målande. Nej, hela luffarkulturen som ju Herman Andersson var en del av är Görans stora intresse.
Och det var det folket som inte passade in i samhället. De hade inga jobb, inga pengar. Det fanns ju inte den här socialtjänsten som finns idag. Utan man tvangs ju att finna sitt levebröd. Ja, där man kunde helt enkelt.
Göran, även känd som Snackepär, har byggt upp ett helt museum för att kunna berätta om luffarkulturen. Där finns tusentals trådschack, alltså järntrådsslöjdade föremål som gjordes och såldes av luffarna. Och där finns också de 700-någonting Herman Andersson-tavlorna. Och målningarna är väl kanske inte vackra för alla, men som man säger, de har något. Ofta är de så snabbt gjorda och förenklade att de får en lite ödslig känsla. Trots att de nog var menade som idyller.
För det är ju mycket himmel, mycket vatten, mycket landskap. Det är ju lätt att måla vatten eller landskap i stora rutor.
Så om man i början av 1900-talet köpte en målning av Herman Andersson, vad brukar man då hänga upp den?
Den här konsten kallas ju ofta för, eller man kallar den för skithuskonst. Och det var ju för att man hade det på utedassen. Och de hängde ju tillsammans med kungaporträttet.
När ni letar efter såna här tavlor och hittar dem, vad ligger priset på?
Jag brukar svara så här. Ramens pris till en 300-400. Och de var ju inte värderade till någonting i princip, utan en bit mat eller en pilsner eller ja, något sådant, en övernattning. Så det var inte så mycket.
En annan stor samlare som under decennier ägnat sig åt att kartlägga Herman Anderssons historia är Gunnar Westerlund i Nordmaling.
Det är ju så att jag hos mina morföräldrar så fanns det 2 tavlor utav den där gubben här. Och då var jag på en auktion för 1967 och då såg jag 2 liknande tavlor och då köpte jag dem med signaturen H.A. och så ett litet M.
Gunnar har idag över 200 målningar av Herman Andersson. Och precis som Göran nere i Småland är han också intresserad av människorna i utkanten av det svenska bondesamhället. Luffare och gårdfarihandlare och kringresande hästhandlare.
Ja, jag har ju minnen så tillvida att...
Han kan faktiskt minnas hur det intresset började. En dag när han var barn på 30-talet.
Jag är uppväxt i en by utan landsväg och bara en kärrväg. Mm. Och på somrarna då kommer ju gårdförehandlare och allt möjligt sånt där. De kom med några hästar och ett sånt där lass med barn och hustru. Och det var lite spännande.
Men tillbaka till luffarmålaren Herman Andersson. Han ägnade sig inte åt olja på duk. Nej, färgerna och underlagen var någonting helt annat.
Det var ju pulverfärg och linolja. Men då hade han tillsatt ett torkmedel. Och det var ju därför han, de kallade han för snabbmålaren Herman Andersson. För han kunde ju göra en tavla färdig med en gång.
Göran Johansson har i sina efterforskningar kommit fram till någonting lite annorlunda.
Han använde bland annat extrin strösocker och potatismjöl och vatten. Och så rörde han ihop det till en sörja. Och sen målade han då på vägg eller takpapp i början. Och då målade han 10-15 tavlor samtidigt. Han hade en bred pensel, en så kallad modlare. Och då kunde han måla samma himmel på alla de här 10-15 tavlorna. Och sen samma vatten och samma land. Och det var ju för att det skulle gå snabbt att måla. När han målade dit en tjäder eller en älg, då hade han en schablon just för att det skulle gå snabbt att måla. Och när han målade snabbt på frihand så djuren ser ju inte ut riktigt så som de ska göra. För att vara snäll.
Och Herman Andersson, han jobbade heller inte helt själv.
Herman Andersson, han var ju stationerad hos någon... sån där gård i en by till exempel. Och då satt han ju där och målade. Och brodern, Johan, han for ju kring då och sålde i byn. Och i byarna runt omkring. De hamnade ju i finkan för lösdriveri ibland. Men det var ju allmänt på 20- och 30-talet.
Det var ju även så här att Johan han stal ju lite tavlor av sin bror också och sålde sidan om. Och de var ofta ovänner, de slogs och hade sig de här två bröderna. Men de var i alla fall ihop i 50 år och de gjorde ju bra ifrån sig.
Du Maja,
ja?
Jag ska erkänna en sak.
Oh, spännande.
Jag började köpa kitschiga eller liksom så här mindre snygga landskapsmålningar på loppis för flera år sedan. Och då gjorde jag det med någon slags ironi. Om du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar precis.
Och en gång så slog jag till på en Herman Andersson-tavla och skulle hänga upp den hemma. Och...
Visste du att det var en Herman Andersson?
Ja, då visste jag det. Mm. Men hur som helst så skulle jag hänga upp den och då fastnade jag för den helt oironiskt. Jag sögs in i den, för den hade någonting som de andra landskapsmålningarna inte hade. Motivet kändes liksom tomt, ödsligt och inte så lite drömaktigt. Det var som att jag nästan försattes i trans av den här målningen. Och så var det en annan sak som jag såg. Trots att det här motivet ska påminna väldigt mycket om svensk landsbygd så tyckte jag att det fanns en så här underlig liten asiatisk touch i det.
Men det kanske finns någon typ av asiatisk influens. Har du kollat det?
Alltså, jag försökte ta upp det här med både Göran i Boda och Gunnar i Nordmaling.
Jag tror ju det att han har varit ut på någon segeltur med beväringar. Då han gjort rekryten på Karlskrona. För att mycket fartyg som han har rit eller målat har ju varit kinesiska junkers och allt möjligt sånt där. Jag är så barnslig så jag tror att han hade varit ut för någon sån där segling som de gör värnpliktiga där.
Vissa motiv är ju lite speciella. Det ser man ju inte ute på landsbygden här i alla fall.
Nej.
Men nej, troligtvis så har han väl sett det någonstans. Inte för han var runt i världen. Det var han absolut inte. Han var som längst i Norge. Men troligtvis har han sett bilder på det, någon tidning eller sådant.
Herman Andersson och hans måleri, det är inte och kommer väl aldrig att bli något för den högbrynta konstvärlden. Men Broka Blad har satt en del spår i kulturen ändå. Till exempel i Torgny Lindgrens bok I Broka Blads vatten. Det är en samling noveller från 1999 och här finns en berättelse om Herman Andersson som möter målarprinsen Eugen på ett pensionat i Norsjö.
Vi tar och läser en liten snutt om när snabbmålaren tagit med sig målarprinsen ut i byn för att sälja landskapsmåleri på papp.
Det är mycket pengar, sa skomakare Hedström medan han oavvänt såg på tavlan. Det är 3 halvsulningar och 1 klackning. Men sen sa han, fast det ser jag ju, att där har jag varit. Förr i tiden var jag där många gånger. De där träden glömmer jag aldrig. Just så, sa Broka Blad. Just så. Jag tycker det här citatet fångar lite av det speciella med Herman Anderssons måleri. Han har förenklat, stiliserat och liksom generaliserat sitt landskapsmotiv så mycket att de direkt är igenkännbara för de allra flesta och att man som betraktare kan liksom projicera ett eget landskap ur ens eget minne på det.
Och man kan väl säga att mytologin kring snabbmålaren Herman Andersson är ganska vildvuxen. En historia som ofta återberättas är den om att han ska ha träffat Anders Zorn och slagit vad med honom.
Det har hänt i Östergötlands skärgård och då träffar han Anders Zorn. Och då undrar ju naturligtvis Anders Zorn, vad sysslar du med? Jo, jag är snabbmålare. Jag målar 12 bitar i timmen och det trodde inte Anders Zorn på. Så han sa att du ska få 10 riksdaler om du kan måla 12 tavlor på en timme. Och det gjorde H.A. Och jag misstänker att Anders Zorn, han måste ju fått ett gott skratt. För det måste se roligt ut när man målar så många tavlor så fort.
Men det finns en till sak med Herman Andersson som vi måste ta upp och syna också. Det här med hans enorma produktion.
Han påstod att i varje svenskt hushåll skulle finnas en tavla signerad H.A. Så därav att han ville ha 1 miljon tavlor.
Men hur många kan han ha hunnit göra då?
Han påstod själv att han hade målat 750 000 stycken. Mm. Jag vill ha det till att man målar 50 tavlor varenda dag inklusive julafton i 40 år för att komma upp i den siffran. Så det gjorde han ju naturligtvis inte. Men han gjorde ju en uppsjö och 100 000 skulle jag inte banga för att säga.
Maja, kommer du också att börja samla på dig 100-tals Broka Blad-målningar nu så att du också måste hänga upp dem i taket för att väggytan är slut?
Kanske inte riktigt så många, men jag är superpepp på att försöka hitta en. Jag har aldrig sett någon.
Nej, vi gör ju det här programmet nere i Stockholm och här är det inte jättevanligt med Herman Andersson-målningar, men mer ute på landet kan man hitta dem.
Vad kan man hitta dem för ungefär vilket pris?
Alltså senast jag slog till på en så hostade jag upp 50 spänn.
Vet du vad, det är ett helt perfekt pris för konst faktiskt.
Det var alles för den här gången. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström. Och Loppmarknadsarkeologerna produceras av Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.